Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
De som vi intervjuar nu, som inte riktigt är en del av den boken, men även där, att de pratar ju som att man lämnar en stressnivå som var på 150% liksom hela tiden, 24-7 liksom. Och sen är den största vinsten när man har lämnat gänget, det är ju den här känslan av lugn. Liksom att man, även om man har det kanske ganska knapert ekonomiskt ställt och livet är liksom inte någon form av förutbestämd bana, liksom så här ska det bli. Så ändå som den här känslan att ja, men jag behöver inte hela tiden titta över axeln, jag behöver inte hela tiden vara på tå och så vidare.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, som vanligt. Och jag har en bok i min hand den här veckan som jag läst som heter Bland bröder och fiender, om gäng, manlighet och avhopp. En av de tre författarna, Torbjörn Folkby. Välkommen.
Mm, tack så mycket.
Så tänkte jag att du får också presentera dig till att börja med. Vad gör du på dagarna och vem är du?
Ja, så jag är ju professor i socialt arbete. Och som professor så jobbar man med väldigt många olika saker. Men man har ju ett ansvar för att utveckla och bidra till att forskningen utvecklas. Och det kan handla om doktorandhandledning. Det kan handla om att utveckla forskarhandledningskurser. Men det handlar också om övergripande att försöka se till liksom att det finns en god forskning på inom socialt arbete på Linnéuniversitetet. Och att det finns koppling mellan forskning och praktik och forskning och utbildning. Så att man får ihop de här olika delarna. Det handlar ju på något sätt att utveckla ämnet socialt arbete och göra det sociala arbetet kunskapsbemängt eller baserat så.
Mm. Kort fråga, den bästa boken du har läst det senaste året?
Nu läser jag väldigt mycket på dagarna, artiklar och så. Och det är sällan man ratar dem som, åh fantastiskt, jättebra. Det som jag brukar göra det är att jag lyssnar på ljudböcker. Och sen så har jag en tendens att glömma av vad de heter. Mm-hmm. Jag läste just nu att lyssna på en bok omkring barnen från Auschwitz. Det är den senaste boken, så kan jag säga att den är den bästa då. Alltså den är en väldigt fin skildring omkring hur en person har överlevt Auschwitz. Och man får väldigt mycket tankar omkring hur är människan skapad. Hur är det möjligt att man formas så av de på olika förändringarna i kultur och sociala förhållanden får människor att agera på ett sätt som man under andra omständigheter inte alls skulle gjort. Alltså framväxten av nazismen och den här enorma liksom, föraktet mot vissa grupper som slår så brett och så. Så att den är väldigt tänkvärd.
Boktips. Barnen från Auschwitz. Mm. Mm. Den här boken då, Bland bröder och fiender. Har du någon sån hisspitch? Vad brukar du säga? Vad handlar den om?
Den handlar om drömmarna och förhoppningarna som ställs till ett gängmedlemskap. Och sen så är de här drömmarna som realiseras och framförallt inte realiseras inom gänget. Vad händer då när de här visionerna, förhoppningarna om gänget bryts samman? Och hur ser vägen ut från gänget ut? Alltså, och en sån här tematik är det ju att säga att de här är som drömmarna. Det är inte någonting särskilt att annorlunda för gängmedlemmar. Gängmedlemmar är inte någon annorlunda väsen, utan det drivs av samma behov, intressen, önskemål, förhoppningar som vi alla gör. Och sen så står gänget för någon form av förhoppning om att inom gänget så kan man realisera de här drömmarna. Då kan man inte fundera på, men varför kommer inte de här drömmarna att kunna realiseras i de ordinarie sammanhangen? Ja, därför att man har upplevt att hela tiden att de här vägarna in i samhället har stängts igen och så vidare. Och då kan ju så gänget framstå som en kompensation, en möjlig arena som innebär att här kan jag som få utlopp för det som jag önskar, som ligger i samhället. Alltså de önskningar som väldigt många personer drivs av. Gemenskap och drömmar om individuell framgång.
Och ni har ju genomfört ett forskningsprojekt som ligger till grund för det här.
Mm.
Kan du berätta lite hur det är? Hur har det, den liksom processen?
Ja, alltså det är ju en ganska lång process, vilket det är i många forskningsprojekt. Alltså det här är intresset startade. Ja, man kan starta att börja när jag var fältarbetare i Mölndal och jobbade med ungdomar som stod utanför godisaffären. Och börja fundera på hur skapas de här grupperna och vad har det för betydelse att ungdomar skapar sin egen värld, sin egen grupp. Men sen forskningsmässigt så fick jag som möjlighet att studera de här frågorna vid de här oroligheterna som uppstod i Göteborg kring det, ja, millennieskiftet då. När det började växa fram sådana här olika, ja, grupperingar som relaterar till bostadsområde. Bland kallas förortsgrupper och bland stadsdelsgrupperingar och så vidare. De kom i konflikt med varandra och så startade man olika satsningar i Göteborg för att försöka motverka rekrytering mot kriminella nätverk, som man kallar det för då. Och sen så har det ena lett till det andra, så att det här intresset har hållit i sig från det att jag började studera det vid, ja, de första åren efter 2000 då. Skrev en rapport om heter Kamp för att bli någon. Följdes upp av andra som studier omkring hur man arbetar med olika ungdomsgrupper och gäng generellt så. Sen så började vi ställa frågan, och det har en koppling faktiskt till den här kampen för att bli någon, för att först så vi tyckte att fyndet var fyndigt utifrån att för en del unga personer så är det inte verkligen att bara växa upp och så finns vägen där klart utstakad, utan det är en kamp hela tiden, en kamp mot en uppfattat fientlig eller åtminstone en ganska motsträvig omvärld. Man kämpar för att bli någon. Men så sa Jari just, som är en medförfattare, att ja, men det kanske inte handlar om bara kamp för att bli någon vem som helst, utan kampen för att bli någon med stort N, alltså någon som man känner respekt för, någon som har en viss typ av kapital, våldskapital kanske, som kan skrämma oss där man blir när man bygger upp sitt namn och så vidare.
Mm.
Och så att ja, men väldigt mycket av det här som ni skriver om kan ju man också förstå som att det handlar ju också om manlighet konstrueras. Vilka idéer om manlighet man har. Alltså vad händer när unga män upplever att det sättet som samhället talar om kring hur man bör vara för att vara lyckad. När man upplever att nej, men det finns inte några möjligheter för mig. Eller jag, eller vi som grupp upplever att våra har inte den respekt eller status som andra grupper har. Då kan den här förhoppningen skapa någon form av kompensation eller också någon form av manlig kompensatorisk strategi. Så sa vi som att ja, men det skulle vara intressant att studera. Och så skickade vi in en ansökan till kriminalvårdens forskningsenhet. Och så efter lite förhandlingar så fick vi pengar till det här projektet. Och det innebar att vi fick möjlighet att komma in på i sammanhang som vi kanske inte annars hade så lätt att komma in i. Det gick inte helt lätt att få pengar från kriminalvården. Men när man väl har fått det så öppnas också dörrar till anstalter och till frivårdare och så vidare. Så då kunde vi som träffa de här personerna som kunde sitta på livstid eller de kunde som var i frivården eller ja, i olika sammanhang. Och så kunde vi lägga pusslet omkring liksom med olika bilder omkring hur deras sätt att lämna, ja, både komma in men också framförallt då att lämna gänget. Hur såg det ut? Vad är det som motiverar det? Och hur kan man koppla det som de skälen och som man angav när man ville lämna gänget till det som låg med när de gick in i gänget? Mm. Då kommer den här tematiken omkring drömmar och förhoppningar som krossas. Och sen där, när gänget blir disillusionerat, när broderskapet inte visar sig hålla för vad det lovar, så att säga. Den typen av resonemang då.
Mm. Jag tänkte att vi kan återkomma lite mer till det här, som varför man ansluter och vad, det, vad man söker och sådär. Det ni gjorde i er studie, ni har helt enkelt intervjuat de som har varit för detta gängmedlemmar, mm. ett antal då, som har suttit inne och vissa har avtjänat sitt straff och vissa kanske mm. håller på. Men vilken typ av gäng pratar vi om?
Ja, alltså där har vi ju varit ganska breda. Man kan ju anklaga oss för att om man skulle titta på en, bara en viss typ av gäng för att se att det är specifikt där, men vi har snarare som att lägga den breda bilden och säga som vad verkar vara generellt för olika typer av gäng. Och då har vi träffat personer som varit med i bikergrupperingar, alltså Hells Angels, Bandidos och undergrupperingar till dem. Men vi har också träffat personer som varit mer i maffialiknande strukturer, alltså där det har varit affärsverksamheten, drogförsäljning och annat som varit väldigt centralt. Till sådana här förortsgrupperingar, alltså grupperingar, kompisgrupper som har vuxit upp tillsammans, gått på samma skola kanske, och sen så har de formerat sig efterhand och kanske byggt upp sin egen verksamhet då, och gett sig själva ett namn och blivit kända för det då.
Mm. Vet du hur det ser ut med just utvecklingen av gäng i Sverige? För det har ju pratats väldigt mycket om gängkriminalitet, inte minst de senaste åren, en ny typ av mm. Så vad har din uppfattning om man tittar på de senaste decennierna?
Jag brukar göra det som en koppling som är lite längre tillbaka till historien, för att vi inte ska bara fastna här att det här bara ett nutida fenomen, utan kring sekelskiftet 1800-1900 så tillsatte man en utredning där man var väldigt oroad för ett fenomen som man då kallar för ligapojkar. Ligapojkar var det stora, som sociala, som frågan då, som ledde till att en folkskolläraren, riksdagsledamoten Fritjof Berg, fick i ansvar att sammankalla en kommitté som gick i folkmun av för ligapojkskommittén. Och den typen av diskussion tror jag är viktig för att säga som att ja, men det här är inte något helt okänt fenomen i Sverige. Det är inte så att vi har importerat det här, utan det har funnits så. Och det som uppstår i relationer av samhällen som är stark omställning, förändring. Många personer under 1800-talet lämnade landsbygden för att flytta in till städerna. Man fick inte använda som barn och unga i den utsträckning som arbetskraft som tidigare. Trångboddhet gällde, man sökte sig ut på gator och torg, man sökte sin egen gemenskap. Skapade också någon form av relation till vi är inte som andra, vi tillhör inte. Eller man skapade opposition mot de andra i det offentliga. Man pratar om Liljeholmsligan, gänget bakom bortom broarna, om man tar för Stockholms räkning. Så, va? Men sen det aktuella som diskussionen omkring gäng, det som vi har nu, den brukar ju som kan härledas mer till situationen kring 90-talet, när som de första som bikergrupperingarna sökte medlemskap i Hells Angels, och sen följdes snabbt av en motsvarande konstellation som sökte som medlemskap i Bandidos. Så i och med att man kämpar ju i den här, de här sfärerna omkring respekt, så blir det som nästan per automatik en kamp. Det var ju kamp mellan Hells Angels och Bandidos då under det första decenniet. Och sen växte det som de här stadsdelsförsgrupperingarna fram, territoriella grupperna fram i början på 2000-talet. Och så då förflyttades ju fokus något från bikergrupperna till förgrupperingar. Och sen under senare som ytterligare något decennium, och vad vi pratar om nu är ju kanske mer maffialiknande organisationer, eller det som man då kallar för klanstrukturer, har ju blivit mer uppmärksammat under senare tid då.
Mm.
Så att det är väl ungefär den grova som tidslinjen där.
Mm. Men det är ändå liknande fenomen som oavsett gäng, kan man säga.
Ja, det finns ett liknande fenomen i det som vi diskuterar i alla fall. Sen kan man ju organiseras på lite olika artat sätt. Det kan vara olika saker som man sysslar med när det gäller brott, och det kan vara olika saker som håller samman gruppen. Men vi har ju koncentrerat oss på de här frågorna omkring varför går man in i gänget, och vad är det för förhoppningar, vad är jordmånen för att de här ska växa fram? Och sen så ser det då till vad är det som händer i de här miljöerna? Hur kan man förklara stridigheterna? Hur kan man förklara den här som delen när personer uppfattar att det här håller inte för de här drömmarna så att säga, som man har från början då? Mm. Och det kan vi säga som, vad vi kan se, så finns det stora likheter där. Sen finns det ju individuella, liksom, både vad gäller olika grupperingar och också olika individer såklart. Va? Men jag vill att teckna det här, utan att lägga det här angreppssättet och titta på det från manlighet, titta på det från hur livshistorier kan skapas och hur brott i livslinjen skapas så att säga. För det är ju både som, kan man säga, Vägen in kan ju vara ett brott, men stora brottet för de här verkar ju vara som vägen ut då. Vem ska jag vara om jag inte har gänget?
Mm.
När man kom in i gänget så beskriver man mer som att det var någon mer av en ja, mer eller mindre självklar resa, som att man successivt kom in i de här sammanhangen och så blev det här ens värld och ens umgänge och det som strukturerar vardagen. Men sen så att skapa det nya, komma tillbaka, det var ganska okänt för en. Hur ska jag vara om jag inte har det här att hänga upp mitt liv på?
Mm.
Så kunde det både vara en tomhet och också naturligtvis rädsla, och det kunde vara som att man var utsatt för hot, men det var inte, verkligen inte den hela bilden, utan det stora tror jag som handlar om mer som att den här identitetsfrågan, vem ska jag vara överhuvudtaget om jag inte har det som jag tidigare som uppfattades som trygghetsskapande i min värld.
Ja, men det kan man ju tänka sig i massa andra verksamheter. Tänk en fotbollsspelare som bryter foten och nu får inte du spela mer.
Mm, absolut.
Vem ska jag vara då? Mm. Thomas Brolin liksom.
Ja, och det intressanta där är att vi har flera. Nu vet jag inte, liksom, det finns ju alltså flera personer som vi har pratat med har ju sagt det här som att ja, men jag var ju som framgångsrik eller nästan på landslaget, så det kan man alltid som diskutera hur pass nära det var. Va? Men det är intressant i det skedet liksom att ja, men då var jag tom på ett innehåll. Och då som sökte jag upp tidigare, eller jag blev uppsökt av tidigare gängmedlemmar, så kom man in. Så att det finns en del sådana berättelser som faktiskt handlar om att man har haft en alternativ karriär som var kompenserande, som gav det här, som visar att jag har en möjlighet till framgång och så vidare. Men sen så blev det ett hastigt brott där, och då fylldes det med någon form av tomhet som man i de här fallen liksom kunde, som där gänget blev någon form av ja, arena som hade vissa likheter för att faktiskt kunna som skapa den här drömmen om framgång då.
Så det där med just identiteten är ju det är ju väldigt intressant att det är en ganska stor faktor som man får när man är med i ett gäng. Alltså det blir en stark del som ni pratar mycket om.
Ja, verkligen.
Men jag tänkte, ska vi börja lite från början det här med vilka är det som, vad finns det för mönster i dem som går med i gäng? Vad är det de som kommer ifrån?
Ja, den stora generella bilden i Sverige och även internationellt är ju att de som kommer in i gäng är inte vem som helst, utan det är personer som har levt det som man skulle kunna kalla någon form av multipel marginalisering eller multipla tillkortakommanden. Alltså det räcker i de vanliga fallen inte med att man har haft tufft hemma eller att man har tufft i skolan, utan det här som kontinuerliga som erfarenheten att jag duger inte eller jag som platsar inte eller så, va? Och det ger upphov till, ja, det kan vara lite olika strategier, men en strategi är som det leder till någon form av revanschbehov. Det kan också bli lite könat. Det som tjejer som upplever det kanske i högre grad vänder in något i mer deprimerande symptom. Det finns ju killar också. Då. Men de som vi har träffat är ju väldigt mycket dem. Det har inte bara varit en sak som har varit tufft för dem, utan det har varit den här pålagringen, multipla, som erfarenheten av att man inte funkar så att säga i de ordinarie sammanhangen. Så att det har varit en väldigt viktig del. Och sen får man ju koppla det till liksom, ja, men att klara sig i samhället och vara en person som lyckas med sitt liv eller lyckas som man. Ja, det är som den motsatta bilden av att känna sig misslyckad så att säga. Mm. Hur får man den här som ekvationen att gå ihop då?
Ja, för flera av de berättelser och vittnesmål i boken, det är ju väldigt sorgliga vissa.
Mm.
Alltså uppväxtförhållanden, att man, helt, man misslyckas i skolan och inte och vill vara, alla vill ju bli sedda.
Ja,
de bekräftade.
Det är ju ofta som fäder speciellt som inte är särskilt närvarande, och om de är närvarande så kanske de inte är de goda förebilderna, om man säger som att de skulle vittna om att man har vanligt arbete och på något sätt befinner sig inom samhället, utan det finns en, också någon form av att man lär sig ett visst typ av agerande som man också kanske har fått från föräldrarna eller från familjen delvis då.
Finns det några särskilda, vad ska man säga, faktorer som kan så här, hålla tillbaka eller rädda eller så styra bort till eller bort från kliven?
Man kan ju också lägga till där bara som till den här känslan av multipla tillkortakommanden, att man kan ju också se att många av dem har också någon form av svårigheter som ligger på personlig nivå. Alltså det som man, jag menar, om de skulle bli diagnostiserade eller hade blivit det i skolan, så hade förmodligen rätt många haft liksom någon form av koncentrationssvårigheter och sånt där. Och det har som, men det viktigaste kanske inte varit de svårigheterna i sig, utan den upplevelse av de svårigheterna när de på något sätt har misslyckats så att säga. Så det är det som är, och då kopplar man ju an rätt mycket till det som säger som de här som motverkande faktorerna. Alltså de typerna av strategier där man kan hitta form av stöd och se de här unga personerna som vi pratar om dem. Och ge dem ett stöd så att de hela tiden känner att de är en del av ett inkluderande sammanhang. Jag är en del av andra, jag är inte särskild. Väldigt många av våra som verksamheter, vi pratar mycket om skolan, vi pratar om fritidsverksamhet och så vidare. Men en hel del av de verksamheterna är ju inte enbart goda, liksom inkluderande, utan de är också separerande, segregerande och kan stärka den här känslan av att man inte duger så att säga. En del pratar ju om kring, så jag, i den här kampen för att bli någon studie, så var det en tjej som vi intervjuade faktiskt, och hon beskrev väldigt målande som att säga som att ja, men, i femte och sjätte klass så kände jag mig som osäker för högstadiet och de var elaka mot varandra och får jag tuffa till mig lite grann. Så kom hon in i det här gänget och sen sa hon ja, men sen blev jag placerad i en specialklass, en obsklinik, ja, det heter ju inte så, men det var bara vi och de fyra värsta i hela skolan och så vidare, och det var då det började riktigt ordentligt. Och den typen av erfarenheter, alltså när vuxenvärlden med säkert bästa välmening försöker föreslå olika insatser, så har de inte sällan någon form av exkluderande innebörd. Och för de unga personerna själva så är det inte bara själva verksamheten som de tar ställning till, utan det är också hur de talar till mig som person. Du får den här verksamheten för att du är onormal, för att du inte passar in. Det är ju det som är också budskapet. Och vända på det är ju som säga frågan omkring hur kan man se sig själv som vuxen person som möter de här i skolan, i fritidsverksamhet och sånt där, utifrån aspekten jag ingår i den här personens sätt att förstå sig själv. Jag är hela tiden en aktiv komponent i hur unga personer skapar sin egen identitet som lärare och som fritidsledare, vad det nu må vara, som lärare, föräldrar naturligtvis. Va? Men det är lätt att man undantar den och säger som att ja, men ungdomen är så här och så här är den här personen, Pelle, Mohammed och Isra och vad de nu kan heta. Och så säger man, nu har vi de här insatserna och föreslår vi det här. Och ser man inte det här som identitetsarbete som hela tiden pågår, som hela tiden läser av, som hela tiden försöker tolka. Hur är jag i förhållande till hur jag blir talat som, talat till och blir placerad i olika roller och funktioner. Så att det finns ju som inte en sån här enkelt recept, gör så här så lyckas vi förhindra. Då hade vi ju förhindrat att de inte kom, att inga ungdomar hade... Att några ungdomar har kommit in i de här sammanhangen. Men jag tror att några huvudspår är där. Och jag brukar säga också att det handlar ju som inte... Ibland har man en tendens att om vi skapar ett projekt till så blir det bra, så löser vi det. Va? Jag tror snarare som att man... Om man skulle kunna implantera den här idén av att jag hela tiden är en aktiv komponent i att medskapa ungdomars identiteter, barns och ungas. Så är det mycket viktigare än de här särskilda projekten som vi försöker tilltro och tillägna väldigt mycket som kapacitet till då.
Och att någons identitet, vad är det egentligen? Är det som, vem är jag? Vad kan jag? Ingår jag någonstans?
Ja, det blir väl på något sätt någon form av sammanfattning omkring hur jag i mina kontakter med omvärlden skapar någon form av sammanhållande berättelse som gör att jag kan presentera mig på ett visst sätt och som gör att jag kan också uppfatta mig på ett visst sätt. Så att identiteten är inte någonting som jag ser som något fast egenskapspaket som växer fram inom en viss individ och som så är den så. Utan den är hela tiden samspel med en själv och den omgivning man befinner sig inom. Och så omförhandlas den hela tiden. Så man kan se det på det sättet så som du och jag sitter här och pratar så... För förstår vi varandra och på ett visst sätt och vi får idéer och det sätt som jag har talat till dig innebär på något sätt att jag har vissa idéer omkring hur du är och så vidare. Så att, och du ställer vissa frågor till mig och vi skapar inte bara samtal utan skapar också och upprätthåller våra positioner i förhållande till varandra. Och vi kan ju också förändra det. Om vi börjar som prata och nedsättande till varandra så kommer också de här innebörden som vi tillskriver varandra förändras så att säga.
Om man ser till ungdomar då som... Hela det paketet med att man vill bli sedd och vara ett sammanhang och så vidare. Då kan det ju säkert handla om massa olika saker för att då hitta ett annat spår i livet. Någon kanske börjar på med idrott eller börjar med, inte vet jag, tv-spel med något community. Alltså det finns massa olika. Det är därför också komplext.
Ja.
Men man kan ju förstå det här ändå. Alla vill ju bli sedda och alla vill känna någon typ av sammanhang.
Ja, men så är det verkligen och när vi pratar med ungdomar så är det klart att när vi tidigare sa, liksom att okay, identitet är någonting som hela tiden skapas, så kan man säga att det är huvuduppgiften för ungdomstiden, är ju att skapa någon form av idé omkring vem man är. Sen så är det någonting som inte är fast över livslinjen, utan det förändras ju så att säga. Men ungdomstiden är ju väldigt sån här aktiv liksom, kokande gryta av frågor omkring vem är jag och vad ska jag göra med mitt liv och vilka ska jag relatera till, vilka grupper är viktiga för mig, vad ska hända när jag lämnar föräldrarna liksom, och ska gå in i samhället, vem är jag då så att säga. I den ekvationen finns ju identiteten som en central faktor då, som samlar upp den här erfarenheten och ger någon form av plattform för vidare agerande.
Om man pratar då om liksom den här, vad man då erbjuds eller tror att man ska få i gäng. Mm. Ni har ju också det här lagret av manligheten.
Mm.
Jag tänkte, det som känns som verkligen en ny del som ni bidrar med den här boken, tycker jag.
Mm.
Kan du inte berätta lite om dem? Det är två frågor i ett här. Men liksom, vad förväntar man sig av gängen?
Mm.
Och varför har det med manlighet att göra?
Mm. Alltså vi ser det är ju att manligheten är ytterligare en dimension att ta fasta på, och den kan ju, man kan ju sila det som man tidigare har sett också och se det genom som de glasögonen utifrån manlighet, så ser man som att ja men herregud, så mycket av det som man har tänkt liksom är lite mer könsoberoende liksom. Det handlar faktiskt också om hur kön konstrueras. Så att vad är innehållet i och det som man på något sätt söker efter, kan man ju också se någon form av den individuella framgången, hur ska den som, vilket uttryck har den, vilket innehåll har den, det kan de också förstå i manlighetstermer. Alltså sättet att skapa de här som, ta exemplet med då det väldigt centrala, som att gängtillvaron är så pass fylld med olika spänningar inom gänget och mellan gänget. Det kan vi relatera väldigt lätt till frågor omkring hur manlighet konstrueras. Det är någon form av traditionell, nu säger jag inte att alla män är så, men traditionellt brukar man säga att manlighet relateras till kvinnan. Där den traditionella synen är att män står över kvinnan så att säga, men det finns också en hierarki mellan män. Och då kan man säga som att den här statusen, den är ju som på något sätt lite grann som ett slutet kärl. Alltså den ena personens, gruppens status står alltid i relation till den andra. En mer omsorgsinriktad etik, där är ju på något sätt att Då konkurrerar man inte om samma liksom reservoar av status. Utan då kan ju den ena status, ja men visst det är jättebra att du är så. Men det är som innebär inte att jag kommer i en sämre position för det. Men om man hela tiden relaterar till varandra i hierarkier, som en viss typ av manlighet tenderar att göra, då uppstår en kamp. Då finns också hela tiden en potential för olika konflikter att uppstå. För man vill klättra högre upp på skalan så att säga. Och då kan man, menar att då kan man ju se att den här typen av våldsanvändning och så vidare, som man kan säga att ja, men det ligger i gängen och så vidare, men det kan också ses som ett uttryck för hur män konstruerar olika konstellationer och hur de också tenderar att bli hierarkiserade, och med hierarkin kommer också lätt en konflikt att uppstå då.
Om vi säger att om du och jag skulle gå in i gäng och så att säga, bli framgångsrika där.
Mm.
Att agera på ett sätt som att göra att vi får som hög status.
Mm.
Kan du förklara det genom manlighetsglasögon? Hur skulle vi göra då?
Det är det som vi försöker göra här. Liksom att säga, som, vad är det för typ av kapital? Alltså, vad är det för typ av manlighet som premieras inom gänget? Hur bör man vara för att klara sig, överleva där?
Mm.
Och sen diskuterar följden så, när händer när det kapitalet inte fungerar och vad krävs i den andra världen så att säga. Men det finns ett antal centrala komponenter där som är viktiga. Och det kan handla om någon form av grundläggande kapital. Det är inte säkert att du behöver vara ett muskelberg, va? Det är inte fel om du har som potential, men du måste vara beredd att använda våld när situationen så kräver. Du bör säga att och agera så att du sätter gruppen före allt annat. Det kan man också sätta i relation till den diskussionen vi har om homosociala grupperingar. Alltså sammanslutningar av enbart män. Alltså det här är min primära identifikationsgrupp. Du bör, eller det är inte fel om du har någon speciell talang. Det kan vara social förmåga, affärsförmåga och så vidare. Och sen så finns det vissa som också har någon mer form av ledarskap så att säga. Och de här olika som egenskaperna som är bra att ha med sig. Och sen så fördelas de liksom i hur gänget organiserar sig då. Sen så finns det ett kapital till som är oerhört viktigt. Och det är hederlighet. Vilket man kanske inte i förstone tänker att det är något som att associera med gäng. Men man får tänka det som att gängen har saknar ju de här som typer av institutionella sammanhangen. Om du är obekväm eller missnöjd med din lön så går det förmodligen inte att hota din chef och skjuta ihjäl den här personen. Va? Utan du kanske vänder dig i facket och du förhandlar om det så att säga. Men avsaknar av dem som institutionella reglerna så kommer ditt eget ord bli väldigt viktigt. Går du lita på dig? Kan jag lita på att vid den här affärsuppgörelsen, vid den här narkotikaförsäljningen så kommer du inte försnilla. Du kommer inte att lura mig eller hugga kniven i ryggen på mig. Och därför blir helhet ett väldigt väsentligt kapital. Att stå för sitt ord och vara hel så att säga. Annars så blir man lätt utnyttjad eller blir utsatt för hot så vidare. För man blir en väldigt besvärlig figur där.
Mm.
Så att den typen av kapital är viktigt att rusta sig med.
Är det inte ganska starkt kopplat till att det är väldigt manliga miljöer? Det är ju grupperingar, miljöer som domineras av män som har hög status där. Eller hög status genom dem.
Och nu finns ju en kommande diskussion och att det vill säga vi ser också fler kvinnor som är mer aktiva i gäng och det kommer en diskussion omkring att vi kanske inte riktigt förstått att kvinnor kan ha en sån viktig roll också för gängen. Så att det är väl en sak, men om man tittar generellt i internationell forskning och i det som har gjorts i Sverige så är det ändå män som har satt kulturen och män, det är ändå så som att de allra flesta personer som finns i gängen är män. Om man tar en sån sak också, hur den andelen som av personer som sitter i fängelser, oavsett gäng eller inte, va? Det är ju upp mot 90% som består av gäng där, eller som består av män.
Mm.
Så att det är en väldigt central faktor så att säga. Sen så kan kvinnor ha en viktig roll för gängen ändå. Ibland så är de ju som fullvärdiga medlemmar. Men ofta kan de mer njuta av frukten. Och män behöver också kvinnan för att spegla sig. För att skapa sitt manlighetskapital. Liksom. Man visar upp och man kan bjuda flott på krogen och så vidare. Och det är också sätt att skapa bilden av sig själv som en framgångsrik män. Det kräver kvinnan. Så.
Mm.
Och det kan vara i olika skeden. Så. Inom gänget så kanske det är mer tillfälliga kvinnor som på något sätt kan som fylla en funktion i stunden. Med de här långvariga relationerna, giftermål, familjebildning och så vidare. Och det är ju som är spännande för det kan ju också vara en öppning ut så att säga. Det förknippas åtminstone inte alltid och kanske i mer undantagsfall till gänget. Utan det ser man som någonting som ligger utanför i de flesta fall. Då.
Kvinnors roll i den här gängen. För de ni har intervjuat i den här studien.
Mm.
Var det några kvinnor?
Nej, det var bara män här. Det var medvetet så.
Mm.
Delvis så handlar det också om att avgränsa sig. Man kan inte göra hur mycket som helst. Så, men sen också för att få den här fokuseringen på hur män talar om och skapar sin berättelse och skapar sina livshistorier. Så. Sen så har jag ju tidigare intervjuat och varit i kontakt med kvinnor som är med i gäng och så vidare. Men så här blir mer diskussion omkring hur män skapar sig själva också i förhållande till kvinnor och vad de pratar omkring och blir ju den här också diskussionen omkring kontrollen av kvinnan och kvinnan som på något sätt som kanske uppmuntrande eller som gynnande av kriminalitetens spänning eller de delarna va, som också är en del av att medskapa den här som gängidentiteten då.
Mm.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, men det är intressant det där med manlighet, att vissa beteende premieras. För också när man, om man tänker på klassiska, ja, men man kan ta så här mottryckergäng, så då är det väl liksom tatueringar och stora med västar. Och det ska vara, alltså det, man tänker inte på någon som kanske står och diskar och föredrar det som jämställdhet i första hand, utan det är vissa beteenden som odlas.
Jo, som en del också av den yttre presentationen. Om man tar bikergrupperingarna så är det klart att du har ju en bild, en image, som någon form av varumärke så att säga. Och den varumärket är viktigt för affärsverksamheten. Om inte som du skulle haft en ryggtavla som skulle inge respekt, så skulle det vara väldigt mycket svårare att bedriva viss typ av affärsverksamhet. Om det är nu indrivningar och sånt där, så klart att den är ett kapital som innebär att någon form av förtätat våldskapital, som innebär att våldet kanske inte behöver användas. Mm. Ja, de här symboliska som repertoaren man har kan ju innebära att ja, men den här är så, har så stor makt, så att då finns det ingen anledning att förmälja, jag har ingen möjlighet att erbjuda motstånd, och då kanske inte våldet behöver användas då. Så att det är också, på ett sätt så är det också lite så här någon form av säkerhetsaspekt då. Sen finns det ju som flera aspekter på verkligen på de här grupperingarna, bikergrupperingar, men är alla typer av sammanslutningar. Det är viktigt att se att de organiseras ju verkligen inte bara kring brottslighet eller kring en viss på något sätt aktivitet som ligger utanför lagen, utan vad klubbarna, MC-klubbarna gör, det är som på deras möten och så vidare, vad jag i alla fall, jag har ju inte varit med i det själv, men så som jag har fått berättas om mig, så skulle ja, någon sa att du skulle närmast skratta om du var med på ett sånt här möte med vår klubb. Liksom. Det handlar om inköp av toapapper, det handlar om vem som inte har diskat, det handlar om alltså den här typen av, och sen kriminalitet är någonting som pågår vid sidan av. Men det är klart att den möjliggörs ju också genom den sammanslutning som finns, får man också säga.
Ni har ju också, beskriver ju de här gängen ur ett, vad ska man säga, ett organisationsperspektiv, och titta på, ja, men dels rekrytering, och så måste det styras och strukturer, det är som ett företag nästan. Kan du inte beskriva det lite grann, vad som säger
Jo, och det är det andra perspektivet då, och det är väl lite spännande också, för att alltså, vi har velat också anlägga perspektiv som gör att man inte bara förstår våldet, om ett nu tar våldet eller affärsverket som på något sätt uttryck, så här gör gäng så att säga. Ja, men hur fungerar organisationer som är tvungna att överleva på en viss marknad? Och vad är det, och kan man då förstå de här typerna av strategier man använder sig av? Och då har vi så diskuterat lite olika som grupperingar, och vi mötte ju de här som var med och byggde upp en ny liksom konstellation, och vi mötte de som varit med i väldigt kommit in etablerade som konstellationer då. Och då kunde man se, jag menar, det kan man göra väldigt mycket mer forskning om, så var bredare studier, men så de som byggde upp en verksamhet tar ju väldigt mycket om den här fasen som experimenterande och entreprenörskap och så. Va? Medan de här som gick in i de befintliga, kanske bikergrupperingarna, de var ju tvungna att lära sig, socialisera sig in i och bli på något sätt prospect liksom under de första tiderna. Va? Och det skapar olika typer av organisationsmodeller. Vi vill också som, för någonting som blev, var ganska aktuellt när vi träffade inte minst personer som jobbar inom kriminalvården, för vi intervjuade en rad anställda också då. Då sa jag, men 90-talisterna, de är så svåra att hantera inom fängelset, och de är ostyriga och impulsiva och så vidare. Men det finns ju alltid en risk att vi på något sätt individualiserar olika sammanhang och problem och sånt där, och säger, ja men 90-talisterna är helt annorlunda väsen än vad tidigare generationer har varit. Men genom att anlägga någon form av organisationsperspektiv kan man säga som att, vad innebär det att bygga upp en ny verksamhet? Vad är det för typ av entreprenörskap, och hur använder de sig av mer liksom någon form av eller mer beslut som inte är grundade i tidigare rutiner? Så? Och vid en del som våldskonflikter så skulle man kunna säga att de var mer av grillakrigföring än den här organiserade med planer och så vidare. Så går vi tillväga på det här sättet. Va? Vilket innebär att man kan vara lite svårare att hantera så. Så det kan också ligga i hur organisationen fungerar och någon form av hur organisationer förändras över tid. Och från det som att man bygger upp någon form av organisering, om vi tar de här förortsgrupperingarna, det var kamratgruppen som kanske skapade sitt eget namn, och så börjar kanske behovet av ledarskap successivt bli mer viktigt när affärsverksamheten blir mer omfattande. Men sen så kommer också de här spänningarna in, liksom att ja, men vad ska det vara ledare och någon konkurrens därigenom då. Men och ju större organisationen blir, desto större behov är det också att hitta struktur för att hålla samman gruppen. Någon sa ju som att det här, när vi bara var fyra, det var det bästa liksom. Då var vi vårt kamratgäng och vi kunde lösa olika beslut genom någon form av konsensus. Man pratar med alla. Men om det är 30 personer, då kan man inte prata med alla. Då krävs det någon form av organisering. Mm. Och krävs också någon form av hur hanterar vi normöverträdelser. Om någon som gynnar sig på alltså använder namnet för sin egen vinning, hur gör vi då som grupp? Och då kunde det vara mer som klart på förhand i bikerkulturen exempelvis, och hur man löste det här. Så fanns det en annan mer mognare, kan man säga, organisation. Men de här som gatugrupperingar var tvungna att lösa den här situationen i stunden. Vilket innebär att om man är tvungen att lösa saker i stunden, så blir det ju mer som ad hoc beslut. Och då kan man också framstå som lite mer spontan och så. Mm. Och det är klart att närheten till vissa beslut, vissa våldshandlingar kan ju också vara tätare om man inte har tänkt igenom konsekvensen så långt i förväg. Men det handlar inte bara om individer, utan det kan också handla om hur organiseringen ser ut. Så. Mm.
Det är spännande och det skiljer sig också väldigt mycket som du var inne på. Allt ifrån något gatugäng till något väldigt väl organiserat ramverk. Mm. Mm. Och också att man, det är beteende som inte är accepterade. Man kan få sparken, man kan få inte göra vad som helst. Man måste hålla sig inom riktlinjerna liksom. Men det är intressant, och du sa också konkurrenssituation, det blir som en marknad, ni använder det som liknelsen. Både i rekrytera folk och sådär. Eller hur, man är ju konkurrens med andra, om drogförsäljning till exempel.
Ja, absolut. Och det finns ju också olika, jag menar, det kan man också se på någon form av organisationslogik. Om det är så att du bygger upp en ny verksamhet från grunden, du är ett kompisgäng som finns i en viss stadsdel, då bygger man upp sitt namn, då kanske massan är viktigt att visa att man är många som finns här liksom, så att säga. Kanske man inte har den här urskiljningen kring vilken kompetens behövs så. Eller kanske inte heller som skolar in personer som man gör som i bikergrupperingar med olika steg så. Men om du har som en etablerad organisation, så kanske du är mer mån om att behålla ditt varumärke. Det ska stå för en viss sak så att säga, va? Och över tid när en organisation finns, så kommer ju den här som behovet av att så att vårda varumärket allt viktigare. Men i första skedet kanske det handlar om att sätta sitt namn på kartan så att säga. Och då är det kanske det var massan som gäller då.
Mm. Sen måste ju alla också så att säga få lön, eller på att säga, men måste ju få någonting för att vara med.
Mm.
Hur funkar det egentligen?
Lite olika. Alltså det finns inte heller superklart. Liksom. En del grupperingar är det så att du får betala en avgift till klubbverksamheten så att säga. För, ja, som kan antingen fast eller någon form av procentuell andel och sånt där. Va? I andra fall så kan det vara så att gruppens aktiviteter är gemensamma, och så som på något sätt så fördelar man den här som kakan som kommer in då i mer eller mindre jämlika och ojämlika som höga så att säga. Så att, men du kan ju inte agera så att du säger att du är med i grupperingen X och säger ja, men nu tar jag all vinst för mig själv. Och vad jag gör i min brottsliga gärning har ingenting att göra med gruppen, för att du den här viss typ av aktivitet har möjliggjorts och av gänget så att säga, av namnet så att säga. Om du då profiterar på det liksom, då ligger du illa till så att säga.
Precis. En annan tanke där var, apropå vi pratade om det med identitet som en viktig ingrediens som på med ett gäng. Om vi tar någon annan kriminell som inte är ett gäng, alltså en inbrottstjuv. Där kan man gissa att det kanske inte är lika mycket identitet eller liksom någon som gör ett alltså en annan kriminell handling eller på, som inte har med gäng att göra. Vad, tror du att det finns någon, är stor skillnad där?
Ja, skillnaden är också den här direkta sociala som inkapslingen av identiteten. Du kan hela tiden få en återkommande reflektion omkring vem är du och vem är vi, och det exempel som du ska lämna som karriären som inbrottsdjur, så kanske så finns det kanske inte den typen av kvarhållande liksom mekanismer riktigt. Det blir inte ett hot mot någon annan om du lämnar, så att säga, att det är mer svårighet för dig själv. Men i gruppen så kan det bli ett hot. Liksom, varför man lämnar här? Är det här en felsatsning? Eller vilken information har den här personen om oss andra, så att säga? Så att man kan bli en potentiell risk, så att säga. Så att lite grann där är som att den här typen av kollektiv ger en ytterligare dimension till exempelvis att lämna som brottslighet då. Det handlar inte bara om att lämna brottslighet, det handlar om att lämna en gruppering, det handlar om att lämna en viss typ av organisering, och det handlar om att bygga upp i ännu högre grad ett nytt livssammanhang och en ny identitet, så att säga.
Mm.
Och än vad man hade tidigare. I och med att en inkapsel, den gav, gänget kunde ge dig väldigt mycket av de här delarna. Vem du är, en organisering, aktiviteter för tillvaron. Och allt det måste byggas upp på grunden, från grunden. Mm. Och så lägger man till potentiella för en del då, att det finns en risksituation då, att kunna lämna dem.
Och att det är ens vänner.
Ja, absolut. Också. Ja. Och det är väldigt viktigt, för det tycker jag som att den dimensionen, för att man kopplar det till det här som diskussion om broderskap. Jag tycker som att det vi vill ju vända oss i den här boken, åtminstone som implicit, mot de här idéerna omkring att ja, men broderskap, det finns inget riktigt broderskap och det finns inget det. Och de är som annorlunda, de här personerna som är med i gänget, ungefär som i alla fall en del av massmedias beskrivningar ger ju det vid handen, så att säga. Men det är verkligen skillnad från idén och förhoppningen av broderskapet. Förhoppningen av gemenskap, det är ju något allmänmänskligt, och det måste vi se. Och det som är ju en väldigt viktig del, och det finns också mycket stora som moment av gemenskap och vänskap och så vidare i de här sammanhangen. Så det är ju inte bara en fäkt. Det som blir problematiskt, det är ju den här komponenten av konkurrens som ger stridigheter, samt naturligtvis att det är brottslig verksamhet och polisen kommer in och man kan bli satt i fängelse så. Men det är mycket det som också hotar den här typen av gemenskap. Man kan ju se andra sammanhang som bygger på liknande saker. Kanske fotbollsföreningar och men hur är alltså, som ger den här, just den här känslan av att man är med i ett sammanhang, man är en del av någonting, man har identitet där, man får uppskattning och så vidare. Som det har vissa likheter i sin form liksom med också gäng då. Så att hitta dem och säga att det är inga annorlunda väsen, det är inga monster som är en gäng. Utan försöka komma närmare och förstå liksom, hur formas det här då liksom, de här drömmarna och förhoppningar som vi kan känna igen. Hur kommer det sig att formas på det här sättet inom gänget? Och det ger också möjlighet till ett närmare förståelse och kanske också då förhoppningar av någon form av indikationer hur kan stötta de här personerna för att bygga upp ett annat liv då.
Om vi tittar då på att hoppa av, att komma ur det här, vad är det som är, vad har ni liksom sett där? Vad är det intressanta med den processen?
Ja, det är lite olika dimensioner. Vi ser ju ett antal olika som aspekter som på något sätt påverkar det här livsvalet att lämna. Och en del kan ju vara att det är som man kommer in i en situation som är helt ohållbar. Det händer som dramatiska saker som provocerar fram det här, som att nej, men gäng, det är inte möjligt för mig att överleva. Det kan vara rent fysiskt liksom, våldskonflikter som är stora och allvarliga, så att säga. Så det kan vara någon trigger till det. Men det kan också vara som så här frågor omkring mer eftertänksamma. En del har suttit i fängelse under lång tid. Man funderar över sin, är det så att mitt liv ska präglas av det resten av alla år som jag ska leva? Alltså åka in och ut på fängelser. Man kan ha varit så att man har blivit förälder. Det är kanske inte förälder för första gången. Det kan vara andra gången, tredje gången. Men den här livshändelsen innebär ändå som att man ser som, hur ska jag som kunna som vara en god pappa i det här fallet då? Erbjuder någon form av brott, så att säga. Så någonting händer. Det kan vara spontant i stunden, men det kan också laddas upp av som olika konflikter eller olika situationer. Ofta finns det någon form av koppling till den här att illusionen omkring gänget, illusionen eller brödraskapet uppfattas som ohållbart. Alltså man kanske har blivit sviken eller någon har gått bakom ryggen på det. Eller att man ser som att gänget står inte för det som man utlovar, så att säga. Så då kommer någon form av, alltså man är disillusionerad och så börjar kanske som nära någon tanke om att är något annat liv möjligt för mig, så att säga.
Kan det handla om just att man har haft en bild innan, alltså uppnås inte förväntningarna? Kan det handla om att man inte får de här dyra bilarna?
Ja, för många är det ju så. Liksom, alltså drömmen om att man ska lyckas och ha BMW M5 och guldkedja och så vidare. Mm. Den är ju inte verkligen, inte alla förunnad att realisera. Det finns ju några, eller något exempel som vi har fått berättas om att ja, men den här personen lyckades och han stack utomlands och klarade sig och så vidare. Men det är ju verkligen undantaget. Utan många berättar det. Ja, men under perioder, vi fick stor framgång. Vi drog in väldigt mycket pengar. Sen kom drogarna in. Sen kom konflikterna in. Vi brände pengarna lika snabbt som de kom in. Eller man hamnade kanske i eget missbruk. Eller av olika skäl så funkar inte den här drömmen. Man blir häktad, satt i fängelse och så vidare. Så att de här som drömmer om den individuella framgången hotas av dem. Så man blev inte ekonomiskt oberoende, så att säga. Mm. Och sen så drömmen om brödraskapet hotas också utifrån att det är så mycket konkurrens både internt i gänget och också externt. Så att den här sammanhållningen hela tiden prövas. Liksom. Kanske håll fast under en tid, men sen så kommer spänningarna att inträffa som gör det som att det är svårt att bygga den här typen av gemenskap på den här grunden som är lagd liksom inom och mellan gängen. Då.
Ni nämner det också med stressen och behöva titta sig över axeln. Alltså, för det finns flera baksidor så att säga, som man kanske inte tänker på.
Absolut, och det kan man ju se som något uttryck, sammanfattande uttryck för den situationen att leva lång tid under de här spänningsfyllda liksom, situationerna. Och många berättar ju så här som den stora vinsten av att ha lämnat. Ja, men där, äntligen kan jag få finna något lugn. Jag behöver inte hela tiden titta över axeln. Jag behöver inte hela tiden undra om någon står utanför porten när jag går ut från min lägenhet. Om någon ska finnas där och med vapen, så att säga. Va? Men också spänningen eller oron inför liksom, vad är jag för pappa? Eller vad är alltså den här typen av som leder till en stress? Och den stressen som man pratar om är inte sån här stress inför ska jag klara den här uppgiften nu? Jag ska lämna in en tenta på måndag eller jag ska bli klar med att ha en deadline till en artikel eller vad det nu kan vara. Utan det är den fundamentala hela tiden förhöjda stressnivån. En del pratar om att man hade en stressnivå som 150% eller sånt där, va? Där man också organiserar sin tillvaro som att när som helst kan vad som helst inträffa. Och det leder till en väldigt svår situation att leva i. En del sammanfattar det som att nej, men orsaken till att jag gick in i gänget har en fyrbokstavsbeteckning, ADHD, och en orsak till att jag lämnade var PTSD, alltså posttraumatiskt stresssyndrom. Där man, de här som långvariga stresspåslaget ger upphov till den typen av reaktionsmönster. Då man säkert skulle kunna säga att vi kan ske vissa förändringar är också i hjärnan utifrån liksom att, som man har sett på personer som har levt under krig under lång tid som kan också uppleva posttraumatiska stresssyndrom. Då.
Men vad finns det för hinder då? Vad är det för svårigheter med att lämna?
Ja, lite olika. En del är som frånvaron av tydliga alternativ. Alltså man ser inte riktigt hur man ska göra, hur man ska bygga upp de här som det nya livet. Och där är ju viktigt att i arbetet med stöd försöka som förankra den här viljan liksom till att faktiskt förändras. En annan del är ju som att när man börjar blotta sig och öppna sig för tvivel så gör man sig också, man diskrediterar som den egna som säkerheten delvis. För man kanske inte är så benägen att omedelbart kunna som använda sig av våld och den här som uppdelningen av världen i liksom, ja, bland fiender och vänner så att säga. Och när den krackeleras så kan ju det del av de handlingarna som man annars skulle utföra skulle bli svåra att utföra. Och man också, om man släpper in den här tanken att jag reder för mig själv, jag kan hela tiden försvara mig eller sånt där, eller jag kommer ha en så ytterligare förstärker man den här känslan av osäkerhet så att säga. Så att det finns en rad motverkande delar. Sen så är det också det. Man ska lämna ett gäng och för vissa så så kommer de också erfara att gruppen inte vill släppa en. Antingen för att det är ett hot mot gruppens existens, men det kan på olika sätt. Man kan säga sig rent symboliskt att om någon lämnar så innebär det på en sätt att gruppen inte är lika bra som vi tänkte, säger den personen till oss. Som menar hot att skydda sig från det. Kan också vara att man uppfattar att den här personen har så mycket information om gruppen så att det är farligt att släppa iväg den här. Det kan också relatera till den här som känslan av att ja, mycket osäkerhet när jag vet vem jag är men jag vet inte vem jag ska bli.
Mm.
Så att den typen av svårigheter kommer in så. Mm. Så att där är de här som hur når man in till de här sammanhangen med konkreta alternativ. Det finns hjälp att få och den här vägen är möjlig. Och samhället då, det kan man säga i många grupper, men det finns en väldigt stort behov av samhället är på tå här och försöka stötta upp och ge samhället. Kanske det handlar från början att kanske som utvärdera säkerhetssituationen. Behöver den här personen särskilt skydd så att säga. Men sen så väldigt mycket om att bygga upp det här nya liv för att förstärka den här viljan. Viljan är inte någonting som bara finns inkapslad hos en person som bara är opåverkad, utan den behövs förankringspunkter för att den inte ska krackelera. Och då behövs hela tiden här som förstärkandet av hoppet, men också konkreta saker. Boende som någon form av sysselsättningsstruktur på vardagen och sen successivt ser som vilka andra behov det finns. Kanske behov av utredning för neuropsykiatriska problem, kanske stöd till att hantera missbruk. Stöd inte minst för att hantera den här typen av tänkande som associerar till kriminellt liv, kriminell livsstil, som på något sätt har också påverkat en del av de här personerna som man tänker i de här banorna omkring hela tiden möjligheter till brott och begås och så.
Ja, och det är ju väldigt individuellt
också,
vilket gör det extra svårt. Det är svårt att sätta en mall, så här gör vi med alla.
Mm. Den här utredningen som vi gjorde nu av Passus som kom med rätt mycket anslutning till den här boken, så diskuterar vi det här utifrån att å ena sidan sett så finns det som ett behov av någon form av struktur för ett program som man kan säga att nu är ju inne i den här fasen. Så går in i nästa fas och så känner man att man har lyckats i det. Men vi satte rubriken på den rapporten som heter Ett smörgåsbord av möjligheter, som just handlar det här som ja, det finns ett smörgåsbord, de på något sätt avätes i viss ordning, men man väljer också själv det som man har behov av. Alltså det anpassas till den enskilda personen. Där man måste ha ett omfattande stödpaket, men hur det utformas till individerna kommer se olika ut då.
Är det så det görs nu eller borde göras?
Ja, alltså det borde göras, och sen så finns det exempel på undantagsvis där det görs. Och när vi tittar på passusverksamhet så de som har kommit in där kan ju få den typen av mer individualiserat stöd som vi har kunnat se i alla fall. Men det finns generellt sett ett stort problem med att tillgängliggöra de här som stödresurserna, både som kunskapsmässigt men också att finnas där på plats så att säga.
Mm.
När det är i de här kritiska momenten.
Och vad är Passus för den som inte vet?
Passus är Fryshusets verksamhet som arbetar med stöd till att hoppa av från gäng och kriminalitet.
Och hur ser annars, liksom, vad är bilden ungefär nu? Hur jobbar man då? Kriminalvård, polis och kontra olika...
Mm.
Liksom, vad finns det för ungefärlig bild?
Ja, man kan säga att det är ju någon form av... formeringsskede nu. Nu lägger ju som från nationellt plan någon form av, ja, det blir inget avhopparprogram, men det blir på något sätt att ökat skyldighet att kunna som arbeta med att ge stöd till avhopp inom de ordinarie strukturerna. Jag tror att man skulle behöva kunna ta ett steg vidare i och sig. Men det som görs nu ser väldigt olika ut. Det baseras väldigt mycket på de befintliga sammanhangen och befintliga organisationerna som man har. Och då kommer det villkoras väldigt mycket av hur man har byggt upp stödet lokalt. De större städerna har ju som längre erfarenheter, har ju som kanske också särskilda enheter som jobbar med det. Malmö, Stockholm, Göteborg och så vidare har ju så större erfarenhet och byggt upp någonting så. Men på mindre ställen och kan man säga nästan generellt sett så kommer ju arbetet villkoras rätt mycket av slumpens skördar. I den mån som man träffar exempelvis handläggare inom socialtjänsten som har kunskap omkring gäng och om de här frågorna som vi för fram om manlighet och så vidare. Man kan inte förutsätta att det finns. Och om man inte kan göra det så kommer som arbetet handlar rätt mycket om lyckträffar och eller missade träffar så att säga. Det finns problem med, som vi också, i och med att kriminalvården var ju någon som, det var de som sponsrade den här studien. Och då skulle man kunna säga som att under väldigt många som finns inom gäng kommer ju på ett eller annat sätt inom kriminalvårdens regi. Och då skulle man kunna säga att den tiden, inte minst inom anstalten, den borde vara gyllene för att kunna jobba med att försöka motivera till avhopp. Men fängelset är sånt så att det kan ju också innebära en risk om du säger att du vill lämna gänget. Då kan du så göra det till måltal för andra grupper. Då är inte gänget som skydd. Och det kan också på något sätt, ja, det minskar också din egen säkerhet där. Samtidigt finns det som ofta en polarisering mellan som, ja, den anställda personalen, väktare och så vidare, och de anställda, som man skapar olika kulturer. Och det som vi tror behövs där, det är ju som att man försöker hitta former av brobyggande. För det som någon form av nyckel till förändring som ändå är rätt generell, det är ju som att säga att ja, det behöver finnas institutioner och organisationer på plats, men förändringens kärna utgår ofta från någon form av relation som man får till någon person som man får förtroende för.
Just det.
Hur skapar man möjligheter för det? I passet som man ska ha som personer som tidigare själva med i gäng, men också har som fått en vidareutbildning för att skapa den här formen av trovärdighet. Och vi tror för kriminalvårdens verksamhet så tänker vi som att man, om man skulle utnyttja kontaktpersonskapet som man har lite tydligare, säga som att ja, men det är obligatoriskt att träffa sin kontaktperson kanske var 14 dag. Och nu inte prata med den så okej. Men idag är det rätt mycket så att om du ska som själv frivilligt prata med din kontaktperson när tvivlarna finns, då kan det lätt bli ansett som någon form av vad tar den här personen om? Ska han kalla och så vidare på andra så att säga, så det väcker misstänksamhet. Men någon form av homeriskt tvång kan man kalla det för. Så man tvingas göra vissa handlingar för att som de kommer som ändå som ge möjligheter för att börja som starta någon form av diskussion omkring och bygga upp något alternativ.
Innan vi rundar av, är det någon del som du känner, någon ingrediens i boken som vi inte har varit inne på som du tycker är intressant att nämna?
Jag skulle nog vilja understryka i så fall, alltså det som och det har vi varit inne på tidigare, som har försökt understryka det, alltså, det är inga monster som är med i gäng. Jag tycker det är oerhört centralt, och man kan också titta på, för att förstå att det inte är normalt, så är det också som väsentligt att titta på manlighetsaspekter, hur formar personer, men också organisationsaspekter. Sen tänker jag när det handlar om stödet och ser det som att det handlar om någon form av brobyggande. Och med passet som exempel säger som att det här är personer som har tidigare erfarenhet. Ja, det kan vara en del för att starta ett möte. Men det i sig är inte tillräckligt för att skapa någon form av förändring i en viss riktning. Utan bron är ju förankrad på två stycken fästen så att säga. Så du måste fästa både i en förståelse kring, i det här fallet, hur gängen fungerar. Men också av det som du vill komma. Och också av beredskap att kunna följa med på den här processen. Och för den här processen att lämna gängen är inte spikrak på något sätt. Den kan vara fylld av tvivel och finns risker för att man går tillbaka och så vidare. Då måste man kontinuerligt jobba för att förankra de här fästen, förankra viljan. Viljan kräver förankringspunkter. Och sen att utnyttja de här situationerna av tvivel. När man sitter häktad eller när våldsamheter uppstått och så vidare. Det som man gör i Malmö nu med sluta skjutprojektet kan ju vara lite grann en del av ett exempel. När man både säger som att men, vi ser er. Och vi vet ungefär vilka ni är från, som är med i gänget, säger man från polisens sida. Men vi ser och vi vill också se er möjligheter till att byta väg. Och då finns de här möjligheterna till förändring faktiskt konkreta, närvarande.
Just det.
Så,
den precis, typen av, då ger man en väg och ett alternativ. Ja. Och inte bara säger sluta med det.
Nej, så kombinationen, alltså bara repressiva insatser, det kan ju förstärka de här, det är just det som man vill undvika. Skapa hårdare sammanslutningar och skapar på något sätt en tydlig uppdelning mellan vi och de andra så att säga. Istället för de här broarna som bygger upp och skapar någon form av förutsättning för att något annat liv är möjligt. Då.
Du sa det med inga monster. Ni tänkte på det i boken, ni tar upp det med intervjuerna, det är flera som säger det också, att nej, men i grunden så är jag en snäll person, eller vill vara. Liksom, ja. Att man, det är alltså ett glapp där mellan vad de har gjort. Och...
Jag verkligen tar det på allvar. Liksom, och inte säga som att ja, de säger att de vill vara så här, men egentligen, alltså, jag tror inte det är egentligen, utan man formas olika situationer och försöker man hantera sitt liv och överleva det som situationen kräver. Och mycket av det som vi ser som de här våldsuppgörelserna och sånt där är sätt att försöka hantera en situation som de själva också har väldigt svårt att veta hur de ska navigera i.
Mm.
Sen kan det ju löpa på och våldsspiralerna kan trappas upp så att säga. De följer sin egen logik, men det är inte grunden för att, eller utgångspunkten är inte den liksom att gängen i sig nödvändigtvis som skulle gynnas av våldet, utan det är snarare en brist på andra typer att lösa konflikter på.
Mm. Du har varit inne lite på det med liksom rekommendationer eller vad, tankar framåt. Har ni några rekommendationer?
Ja, men det så är det väl här allmänna som man väl alltid säger när man har forskat omkring det. Mer kompetens behövs om de här frågorna ungefär. Men det är också konkret så som att det behövs kunskap omkring gängen också från dess dynamik, från insidan, för att man kan jobba med stöd, för att man ska skapa någon form av trovärdighet. Något som är en förhoppning från den här publikationen och andra är ju som på sätt att man kanske skulle kunna använda sig en del av de här livsberättelserna som vi försöker lyfta fram, för att också man kan låna deras legitimitet. Okej, du kanske inte litar på mig, men du kan ju som, vi kan lyssna på vad andra personer som varit i liknande situation som din har sagt omkring detta så att säga. Så att där är väl någon form av förhoppning. Sen andra rekommendationer, det är ju som rent konkret så tror vi som att frivården skulle kunna som ta ett utökat ansvar för det här, för att där har man en större erfarenhet från det. De är också en nationell organisation som skulle kunna organisera upp ett stöd på olika platser i landet. De skulle behöva liksom konkret bostäder till förfogande för att skapa de här som, om det behövs skydd och någon form av mer nystart i nya sammanhang så att säga. Sen så är det den här svåraste utmaningen som vi har i socialt arbete, men att vad gäller att arbeta med människor, att man kan som jobba för att förhindra brottslighet och så vidare. Men att jobba med de här drömmarna och förhoppningarna som var till grunden för att man sökte sig in. Alltså frågor kopplade till existentiella frågor omkring vilken respekt kan jag ha i mitt liv för mig själv och vilka gemenskaper kan jag ingå i? Det är väldigt svårt att ordna från det offentliga sida. Men det är ju så avgörande i de enskilda människornas liv. För ditt och mitt liv. Men också de som är med i gäng så att säga. Så där har vi en väldigt stor utmaning. Och jag tror att alltså möjligtvis någon form av utökat samarbete med olika frivilliga eller idébuna verksamheter skulle kunna fylla en del av det glappet.
Om man lyssnar på det här och vill ställa en fråga till dig kanske. Kan man hitta dig någonstans?
Ja, då kan man söka upp min mail och mitt telefonnummer på Linnéuniversitetets hemsida, så lovar jag att komma tillbaka.
Tack för att du var med.
Tack själv.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.